Fantastiskt. Tack ska ni ha. Varsågod och sitt. Tack Boris. Amen. Vad underbart det är att ha möte och prisa Jesus och klappa om varandra, gör vi ju en hel del här, och det är ju härligt. Vi känner ju faktiskt att vi är inte på ett besök, utan vi är ju hemma här. Och det är ju så gott att komma till Göteborg och känna sig hemma. Du vet, som missionär så måste man ha många hem. Och Göteborg har ju blivit ett riktigt gott hem för oss. Vi har ju haft en underbar helg. Vi flög ut ifrån Afrika på torsdagskvällen och sen reste vi ända fram till fredagskvällen, och så har vi varit här och hade en fantastisk dag igår. Jag vill bara säga detta, hur ljuvligt detta är alltså. Du vet, vi har bott i Afrika nu i 13 år. Vi har, det är 10 år nu som vi har drivit Family Mercy House, och vi har bett till Gud att vi har önskat oss, du vet, man kan önska sig till Gud. Och vi har önskat att vi ska få ha som en församling som står i en kontakt med oss, som inte bara skickar en peng nu och då. Det är ju underbart att de gör, men att vi ska få en relation med en församling där människor verkligen är i sitt hjärta engagerar sig. Och det har vi fått här i Göteborgskyrkan. Tack ska ni ha. Det är underbart alltså. Ni är så välsignade. Jag sa till Abby när vi körde, jag tror jag sa till några fler också, men igår kväll, så här, om inte det har kommit in en enda krona på den här charity concert, så är det ändå så, när vi ser som Maria, som jag ska inte säga namn för då tappar jag den. Men när jag har sett alla ni som har engagerat er för Family Mercy House, om det har varit praktiskt, det är bön eller allting. När man ser en hel församling som bara tar sig an ett sånt här projekt, så känns det, det känns som en stor energiinjektion. Att nu kan vi lägga i nästa växel och så kan vi ta på en ny nivå, så kan vi fortsätta och hjälpa de hjälplösa. Tack ska ni ha. Tack. Gud välsigne Göteborgskyrkan. Pastor Christian, alltså, jag vet inte hur ord riktigt kan verkligen förklara vårt hjärta i det här. 10 år är en lång tid, så det känns så fantastiskt. Tack ska ni ha. Tack för att du öppnat alla dörrar. Och tack för hela Göteborgskyrkan. Och tack gode Gud. Amen. En annan sak som jag är jättetacksam för. Det är för några år sedan. Vi ska titta på en film först. Som presenterar. Det här kommer att vara ett missions- och helande möte. Är du laddad? Ja. Så innan jag säger mer så skulle jag vilja visa en liten film på ett par tre minuter. Och ta in lite mer av de här afrikanska tonerna. Vi hörde dem igår lite grann. Men jag vill också ta in dem här på söndagmötet. Och efter det så ska jag vara lite mer tacksam igen här. Men jag är tacksam hela tiden alltså. Men jag vill nämna vissa bitar som Gud har verkligen gjort för oss den sista tiden i Etiopien. Är du klar med filmen, broder? Men då kör vi den.
Det är jag som heter Per Åkvist. Jag kommer till dig från en liten by i etiopiska landsbygden. Vi är här för att predika evangelium några dagar och vi ser verkligen hur Jesus hjälper oss. Uppdraget och visionen och missionen som han har gett oss är att nå de onådda och att ge en chans för varje människa. Vi tror att genom evangelium så ska vi nå varje människa och ge dem en chans att få höra evangelium. Genom att demonstrera kraften i evangelium genom undertecken och mirakler. Det är vad Jesus har kallat oss till att göra. Missionen är att etablera Jesu Kristi herravälde över det här landet, över den här nationen. Tack för att du är partner tillsammans med oss. Tack för att du hjälper oss att gå vidare från plats till plats, från by till by och ge evangelium till dessa människor. Gud välsigne dig.
Evangeliet är Guds kraft till frälsning. Vi tror på kraften i Guds ord. Guds ord som blev levande, tog sin boning ibland oss. Jesus Kristus som lever mitt ibland oss. Med den kraften så kan vi göra förändringar i samhället. Vi kan göra förändringar i människors liv. Och vad som inte kom med på den här filmen, det var de, förutom Family Mercy House, så gör vi alltså 5-6 stora kampanjer varje år. Där vi i snitt talar ansikte mot ansikte för ungefär 400-500 000 människor. Vi ser i snitt någonstans omkring 100 000 människor komma till Jesus för första gången i sina liv varje år. Det här året har varit lite mindre för vi har undantagstillstånd i landet. Det har varit lite krig mellan olika stammar. Och det har varit lite oroligare i landet så vi har inte kunnat vara på alla de platser som vi hade planerat med våra kampanjer. Men det har också då gjort att jag har haft lite mer tid att engagera mig på andra områden i evangelium. Kampanjerna är ju bara en del till att få ut evangeliet. Alltså vi vill ju använda varje möjlighet att predika evangelium. Och kampanjerna är ju bara ett verktyg att predika evangeliet. Och för ett tag sedan så upplevde jag hur Herren talade till mig. Och säger att Jesus kommer inte tillbaka till en kampanj utan han kommer tillbaka till sin församling. Eller hur? Ja, nu älskar jag ju kampanjer och jag tror att Gud har kallat mig till att vara kampanjpredikant. Tidigare i livet så har jag varit församlingsplanterare också. Fått pröva på det under 14 år och startat upp flera församlingar och sen så kände jag så här att om jag ska vara riktigt ärlig så tyckte jag att det var så mycket kyrkopolitik inom församlingsrörelserna och så vidare. Så jag sa att jag vill satsa på att vara evangelist. Jag tänker vara på den där kampanjplattformen långt ut ifrån alla kyrkopolitiska situationer och så ska jag få predika evangelium. Och bara evangelium och bara Guds ord. Och blinda ska få se och döva ska få höra och lama gå. Halleluja. Jag ville dra så långt bort ifrån pastorer som jag kunde. Och så har under då några år här så har Gud tagit mig på något sätt tillbaka. In i lite mer utav mitt. I församlingsarbete, mitt i församlingsetablerande. Och där har ju eran pastor Christian då en stor skuld i det då. Att få tillbaka mig där in i församlingsarbete på något sätt. Christian kom till, jag kommer inte ihåg hur länge sedan det var, men det var första gången, är det 5 år sedan? Ja, det ser jag. Och jag försökte hålla mig undan, men det gick inte. han hittar mig. Och genom den relation som har byggts upp mellan oss här så, och er som församling och även Salt and Light, västkusten här, så har alltså Christian kom och sa vi skulle vilja ha några platser att predika på. Finns det något behov som finns det någon församling som har behov av att vi undervisar och predikar? Och till saken hör nu då att jag har under 10 år byggt en relation med en församlingsplanterare. Han har också lite skuld i vem jag är idag. Och han vägrade att släppa taget och sa att du är min andliga far. Jag vill följa, jag vill ha input, jag vill ha undervisning ifrån dig. Jag hade inte släppt eller kanaliserat inte en enda dollar, ingen ekonomi till honom under alla dessa år. Ändå så släppte han inte taget. Utan han ville, jag skulle komma på och undervisa, jag skulle vara med hans ledare och så vidare. Sen har den här mannen då gjort en resa under några år och så för 3 år sedan så bildade de en kärngrupp med 5-6 personer. Det fanns 3 församlingar första året. I den vevan så kommer då Christian och så flera pastorer och ledare här från västkusten kommer in i arbetet här. Och då skickade jag dem dit då. Och så började det här konceptet som vi har börjat med nu liksom lite ett år senare. Så började vi, i 2 år har vi nu kört ett koncept som vi kallar fadderpastor eller sponsorpastor. Och det innebär att man kan gå in och ta en finansiering på en pastor i 2 år. För 600 kronor i månaden så kan man finansiera en pastor. Och det var, tyckte vi var ett bra koncept. Vi visste inte vilken explosionskraft det skulle få. Idag har vi 26 pastorer. Som är finansierade ifrån Sverige. Men i hela den här rörelsen så är vi nu uppe på 76 församlingar. Varje söndag morgon så samlar vi nu någonstans mellan 25 och 26 000 människor på 2 år. Halleluja! Och i tisdagen för 2 veckor sedan så fick vi vårt samfund registrerat. Där jag är en del av the founders, alltså grundarna. Så att ifrån det att jag helst ville inte veta av kyrkan så är jag nu en samfundsgrundare. Och det är mycket ditt fel. Vad ska man göra? Du, jag bara känner att Gud har en plan och när vi får vara en del av hans plan och ställa oss själva till förfogande så kan han använda vem som helst. Det är ganska bra, eller hur? Han kan till och med använda dig och mig. Tack Jesus. Tack Christian, tack för att du var trogen, vad du var trofast, att du var envis nog. Att bara säga, vi ska göra det här. Och nu gör vi det. Nu är vi mitt uppe i en brinnande väckelse. Där församlingar bara startas en efter annan. Fantastiskt. 2 år, 76 församlingar. Halleluja. Det är kraft i evangeliet. Det är kraft i Guds ord. Så... Vi är ganska upptagna med arbeta. Fortsätt gärna att be för oss. Vi har en uppenbarelse på det ordet där Jesus säger att skörden är mycket men arbetarna är få. Vi behöver nu mycket arbetare. Vi behöver predikanter, vi behöver lärare, vi behöver människor som är beredda att gå kanske ett steg längre, att ta evangelium till nästa by, till nästa bosättning, till nästa berg och starta en ny församling. I detta så har jag en ny vision som jag upplevde Herren tala till mig. Du vet, i all välsignelse så kommer då tilltal där Gud vill att vi ska göra någonting mer. Då känner jag, ytterligare en grej. Ja. Jag kommer att starta, jag håller på en insamling, jag håller på att jobba med. Och ska bygga, vi har ju den här stora kampanjanläggningen där vi når upp till kanske 100-150 000 människor. Men jag upplevde Herren uppmana mig att be och börja och planera för en lite mindre anläggning. En mindre lastbil med utflippningsbart flak så här, så att vi kan på kanske en halvtimme kunna sätta upp en mindre kampanj eller en konferens. Och med den här lastbilen, då, mindre lastbilen, kunna ta oss till ännu mer avlägsna platser. Till ännu mer platser utanför, alltså form av bebyggelse. Och vi kallar det remote areas. Vad säger vi på svenska? Vi kallar det för avlägsna områden, kanske man kan säga. Om du, förstår du bilden? Där folk bor i gräshyddor och lergolv. Är du med? Dit kommer vi inte med den där stora riggen då, utan vi behöver en lite mindre lastbil. Och där är vi, håller vi på att jobba med detta nu också då, för att kunna ta evangeliet ett steg längre. Men i detta så upplever jag idag att vi är i en plats i Sverige, i västvärlden, där evangeliet behöver lyftas ytterligare nivåer. Där den här enkla, det vanliga, alltså det där som du blev frälst utav, det evangeliet behöver vi lyfta igen. Det där, det som Guds kraft finns i kärnan på evangelium. Jag tror att vi är i en väldigt speciell tid just nu. Du vet, Bibeln säger i Galaterbrevet 4:4, säger, när tiden var fullbordad sände Gud sin son. När tiden var fullbordad, det verkar som att Gud arbetar i tider och i stunder. Och jag tror att vi är i en tid i västvärlden nu där det är dags att lyfta den här kärnan i evangeliet. Den här enkla sanningen om en Gud som kom, blev kött, tog sin boning ibland människor och gick här på jorden, talade Guds ord, demonstrerade Guds rike och dog på ett kors. Och genom hans blod så har vi liv. Han uppstod. Gud dog, men han uppstod igen. Halleluja. Och så kom han till sina lärjungar. Han kom till människorna som hade följt honom i flera år. Och så, om du går med mig till Markus evangeliet då, så går vi rätt in i evangeliet här. Okej? Är du med? Ja. Så säger Bibeln så här. När sabbaten var över så köpte Maria från Magdala, Maria Jakobs mor, och Salomo välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Nu hade ju Jesus, Guds son, hade dött och blivit begraven. Mycket tidigt, första dagen i veckan, kom de till graven då solen gick upp, och då sa de till varandra: vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? När de såg så fick de se stenen var bortrullad. Den var mycket stor. Markus evangeliet 16. Sen går de in i graven eftersom den redan var öppen, och där sitter en ängel. Okej? Okay? Och så säger ängeln till dem: gå till lärjungarna. Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Men han säger, han är uppstånden. Ja, och så säger han, men gå och säg till, detta är vers 7 nu, men jag kör lite liksom framspolning här. Så var med här nu då. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han ska gå före er till Galileen och där ska ni se honom. De gick ut, det här är de människorna, som några kvinnor som hade fått gå in i den grav där Jesus var begraven. Graven är tom. De hade mött en ängel. Och ängeln hade talat till dem. Och så säger de, flydde från graven. Ty bävan och bestörtning hade kommit över dem. Och de sa ingenting till någon. Wow. Lät som en karismatisk församling. Vi ber om under och tecken. Vi ber om att Gud ska komma med sin närvaro. Vi möter en ängel och säger vi inte någonting till någon. Är någon som håller med här? Sen fortsätter vi och läser i kapitel 16. Nu är jag i vers 9 och så går jag framåt här. Och sen, lyssna, så Jesus visade sig själv för Maria från Magdala. Och så blev hon entusiastisk, brinnande i sitt hjärta. Och så springer hon till lärjungarna. Och då säger de, när de hörde att han levde och hon hade sett honom, så står det så här. Då trodde de inte på henne. Här hade de gått med Jesus i många år. Och Jesus hade talat om att han skulle lida, han skulle dö och han skulle uppstå. Men nu så kommer sanningen. Nu är tiden här. Och då trodde de inte på. Sen visade han sig i en annan gestalt. Jesus kom till två andra lärjungar som var ute på landet. Vers 13. De gick också och berättade det för de andra i kyrkan där borta. De andra lärjungarna där. Men inte heller de blev trodda. Oj. Vilka gudsmänniskor alltså. Vilka lärjungar, va? Är du med? Och sedan då tog han det till nästa nivå då. Och så vers, nu är vi i 14 och så. Sedan visade han sig för de 11 när de låg till bord och han förberedde dem för deras otro och hårda hjärtan. Då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånd. Vilket nederlag, vilka gubbar han hade runt omkring sig. Det var inte goda gubbar alltså. Det var otro och tvivel. Eller hur? Sen kommer vers 15. Och han sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. Och får man säga det i Sverige idag? Ja. Får man verkligen tala på detta sättet? Men du vet, Jesus, han är densamme igår, idag och i all evighet. Så när han säger någonting, då finns det kraft, då finns det tro, då finns det en manifestation i detta. Dessa tecken ska följa den som tror. Du vet, jag tror att evangelium är synligt. Jag tror att om du och jag är en troende så märker människor det runt omkring. Jag tror att om du och jag följer Jesus så ska tecken, under och mirakler följa dig och mig. Men det verkar så som att många utav oss är som de där första var där i första och andra och tredje upp till 14:e versen där. Där lite otro och tvivel och lite kan det verkligen vara sant och så. Nej, det tror jag ju inte på. Om jag inte ser det så tror jag inte. Du har fått dem bakfoten alltså. Det, du ska tro först och sen ser du. Tecknerna ska in, du ska inte springa efter tecknerna, för att när vi har en, så kommer det en evangelist dit och så kommer det en känd predikant där borta och så är det en annan lite väckelse som pågår och folk springer som galningar efter tecknerna. Men vi har fått det liksom om backwards, va? Vi har fått det om bakfoten, säger man så. Vi har fått dem bakfoten och så istället för att vi springer efter alla tecken och under och signs som vi säger, så ska de tecken, under och mirakler ska följa dig. Ska följa dig. Ska följa dig. Ska följa vem? Ska följa? Nej, dig sa jag ju, inte mig. Jo, mig också. Gör så här. Det ska följa mig. Halleluja. Dessa tecken ska följa den som tror. Under tecken och mirakler, kraftgärning. Det ska vara en del av vårt gudstjänstliv. Du vet, Jakobs brev talar om att han säger så här. Om det är någon som är sjuk ibland er. Alltså fattar du det här? Om det är någon, alltså det är inte så här tydligt att det är sjuka ibland oss. Utan det är så här, om det är någon som är sjuk ibland er, så ska han kalla på församlingens äldste. Och så ska de smörja med olja och så ska han bli helad. Det var liksom om ifall att. Fattar du vad jag säger? Det är inte liksom, här går vi till en vanlig svensk församling. Eller i Amerika eller någon annanstans i västvärlden. Sverige bland annat har ju bland världens bästa sjukvård, va? Vi ligger i toppklass på all science och förståelse hur man kan gå in och lindra sjukdomsförloppen och så vidare. Så kommer man till en kyrka och så frågar, hur många skulle behöva ett mirakel idag? Och då är liksom, just alla räcker upp handen. Och hur många mediciner går du på? Ja, jag har 14 mediciner. Och jag har, men är du med på vad jag pratar om lite grann här? Får jag fråga dig här idag? Hur många har en sjukdom? Ja. Och så bor vi i ett land som liksom ligger i topp. På medical science. Och så säger Bibeln. Om det finns någon sjuk ibland. Det är inte alltid det finns. Men om det finns så ska han bli smord med olja. För att Guds folk. Du och jag. Ska ha under tecken. Och mirakler. Följa oss. Där vi går fram. Jag läste i Webster's Dictionary, ett amerikanskt ordbok. Sverige hade lite blek definition på ordet mirakel. Men jag läste i det amerikanska Webster's, det som används på universitet och så vidare. Och så gjorde jag en liten översättning. Vill du höra en definition på ordet mirakel? Säg så här. Mirakel är en effekt eller en händelse i det naturliga som överbryggar eller åtsidosätter naturlagarna eller våran förståelse om dem. Och det är utfört av ett gudaväsen. För att demonstrera hans kraft. ett mirakel är någonting som inte kan ske i det naturliga. Vi är tacksamma för all sjukvård. Vi är tacksamma för läkare, för mediciner, för allt. Men det finns ju liksom inte någon piller som kan ta bort sjukdom. Eller hur? Utan vi måste samarbeta med den heliga ande. Och det kommer ofta till en punkt inom sjukvården att läkarna säger, vi kan inte göra något mer. Man har tömt sina resurser, man har tömt sin kunskap, även om vi då ligger väldigt långt framme. Jag tror, och vi är i en tid, tror jag, där Guds församling behöver resa på sig och säga, här är jag, använd mig. Här är jag, använd mig. Låt mina händer få vara en kraftförmedling. Inte en arbetsförmedling, utan en kraftförmedling. Låt mina läppar få tala Guds ord. Låt mina fötter få gå på vägar där han vill att jag ska vandra. Låt mitt liv få vara ett tecken för andra. Dessa tecken ska följa de som tror. Men, säger du, vi lever i ett samhälle idag där vi tvivlar väldigt mycket. Ja, det gör vi. Men vet du vad? Halleluja. Jesus har tro för dig. Jesus har tro. Han säger, han förebrår sina lärjungar för deras otro och hårda hjärtan. Det är ju precis som en medelklass svensk församling. Karismatisk, kanske till och med. Ha? Men här ställer sig Jesus och förebrår. Han liksom konfronterar och han talar till sina lärjungar. Ni har ingen tro, ni har hårda hjärtan. Men så tar han ett nytt andetag. Vet du, det finns alltid nåd. Guds nåd övergår, är alltid större. Guds nåd är alltid kraftfullare än någon misstro, otro eller tvivel. Halleluja. För att Jesus tar ett nytt andetag och så säger han, gå ut i hela världen. Var mina fackelbärare. Var den som står upp för evangelium. Var den som pekar på mig. Vinn människor för mitt rike. Många gånger är det så här att vi går ut i världen och folk ser på oss och så, oj, 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 jag har tillräckligt med problem. Jag vill inte bli som han. Så tänkte jag när jag innan jag var kristen. Vi hade en tjej i skolan där jag gick. Vi kallade henne för tapeten. Hon gick och strök ut efter väggarna så här och bad om ursäkt att hon fanns till. Och hon var kristen, det visste ju vi. Ja. Och jag sa, sån vill jag aldrig bli. Men Jesus säger ändå, du ska gå ut i hela världen. För det är inte genom någon människas kraft eller styrka. Men genom min ande, säger Herren. Halleluja. Låt mig ta dig till andra Mosebok. Andra Moseboks det tredje kapitlet. Jag ska inte läsa för mycket här, men här har vi Moses. Han är ute på ett arbetspass ute i öknen. Han vaktar sin svärfars får. Och så plötsligt så får han syn på en buske som brinner. Det är ju inget märkvärdigt med en buske som brinner. Eller hur? Men det som är märkvärdigt är att busken brinner inte ner. Och då säger han, det här måste jag få se. Här har vi ett tecken. Någonting händer. Jag måste få se det här. Och han går närmare busken. Och busken börjar att tala. Och Gud talar utifrån busken och säger, Moses, ta av dig skorna, för platsen där du står är helig mark. Kan se Moses stå där och hoppa omkring och försöker få av sig sina sandaler. Och sen så talar Gud och säger så här. Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Jag tror att vi är i en tid där Guds ord går ut. Och han säger, jag har sett mitt folk. Jag känner hur de lider. Jag tror att vi är i en tid där just nu. Gud kallar dig och mig att vara befriare. Att föra folk ut ifrån fångenskap. Utav all möjlig goja som finns i samhället idag. Gud säger att jag har sett dig. Jag har sett mitt folk. Jag känner mitt folks lidande. Och han har ju lovat att han ska aldrig lämna eller överge dig. Han ska följa godhet och barmhärtighet. Ska följa dig varje livsdag som du har, säger Bibeln. Moses, han står där och så säger, men Gud, har du något tecken för mig? På engelska, do you have a sign? Säger han. Har du ett tecken? Har du något mirakulöst att visa mig? Förresten, så här, vem ska jag säga att du är? Vem har sänt mig? Och då säger Gud så här. Jag säger att jag är den jag är som har sänt dig. Och jag tänkte på det. Varför sa inte Gud att han är Jehova Nissi, din seger, Jehova Rafa, din försörjare och så vidare. Men jag tror att här Gud var fortfarande på väg att föra frälsaren till jorden. Jesus hade inte kommit. Hans namn var inte förhärligad ännu. Så det fanns inget namn som kunde comprehend, som kunde, vad ska jag säga, vad heter det? Så omfatta hela Guds karaktär. Så han säger att jag är, har sänt dig. Och han ska inte lämna eller överge dig. Jag tror att Gud vill ge oss i den tid som denna. Så vill han ge oss övernaturliga uppenbarelser. Övernaturliga erfarenheter med honom. Så att vi ska veta att han är med dig. Att vi ska veta att det Guds ord säger är sant. Så Gud frågar till Moses igen. Vad har du i din hand? Ja, min stav. Släng den på marken. Han slänger den på marken. Staven förvandlas till en orm. Moses går. Åh! Livrädd. Precis som en vanlig svensk karismatiker. Vi ber Gud om under och tecken. När Gud gör ett under så det var inte riktigt så jag hade tänkt mig. Men jag hade ju tänkt att profeten skulle peka ut mig där jag satt och så skulle jag få gå ner för gången och där skulle profeten tala om all välsignelse till mig. En orm, den vill jag ju inte ha. Och Gud säger, sträck ut din hand, ta ormen. Ormen blev en stav igen. Låt mig få berätta ett exempel. För några år sedan så blev jag kallad till en konferens i Sydamerika. Och det var en liten märklig händelse, för de ringde och så frågade om jag var ledig den helgen. Och jag var ganska ny som predikant på den tiden, så att jag visste ju att jag var ledig, men jag sa, jag ska kolla i min almanacka, sa. Men så skickade de mig till Bolivia, var med i en konferens. Mycket märklig konferens, en väldigt spännande situation kan man säga. Det var ett samfund som var startat i en väckelse 30 år tidigare. Och de var några tusen medlemmar och så hade de sin årliga konferens. Och det var liksom, det hade gått som en splittring emellan hela den här gruppen då, på ett par tusen på ena sidan och ett par tusen på andra sidan. Och där var då liksom traditionalisterna, de ville liksom inte ha väckelse. De tyckte att vi skulle liksom stå upp när vi läste Guds ord. Och det var liksom väldigt konservativt kristna. Inte för mycket halleluja och inte för mycket amen och sånt där. Ja. Och så var det på andra sidan. Och i konferensen så hade de satt sig på det sättet också. Så att det var en sida som var... Och en annan sida, de var liksom brinnande, de ville ha lite mer känslor. Du vet, det är inte farligt med känslor i mötena, va? Det är inte det. Det är inte farligt att säga amen och halleluja. Och det är ganska bra faktiskt, för då vet man att folk hör och förstår vad man säger och sådär. Så, var det någon som sa något?
Va?
Amen! Yes! Ja, det var ju fel sida. Byt! Det är bra. Det är bra. Nu applåderar hela den sidan där. Jag tänker att alla skulle dra sig däråt nu. Ja, fantastiskt. Det är bra. Nej, men vi är ju i Göteborg, så är det klart att alla säger halleluja. Ja. Ja. Och då så hade de två huvudtalare på den här konferensen. För det första så ringde de och så sa, kan du vara ledig där? Kan du komma? Ja, det går nog bra då. Ja, vi har ringt den predikanten, den och den. Och så fattar jag inte varför, men de räknar upp fyra predikanter. Och de kan inte, så kan du komma? Ja, jag får spela fjärde, femte fiolen då. Det går väl bra. Men du vet, någon kanske skulle varit besviken på att vara femte choice, va? Femte val. Men jag var glad alltså. För jag hade inget bokat hela hösten. Och nu fick jag en resa till Bolivia. Halleluja! Ja. Och så kom jag på den här konferensen. Två huvudtalare. En representerar traditionalisterna. Och jag skulle representera revivalists, väckelsefolket. Två förmiddagar dagar undervisa om Guds kraft. Den andra predikanten, han undervisar om hur man ser Gud i ett litet löv och storheten i det lilla och så. Det är ju underbar tanke och så. Det är ju bra, men så skulle jag ju undervisa om hur blinda får sin syn och döva hör och lama går och så kom kvällsmötet när bönen skulle ske. Demonstrationen av evangeliet skulle äga rum. I feel the pressure. Oh my God. Jag går upp på plattformen. Det är 2000 pers i lokalen. Och så bara känner Guds kraft kommer över mig. Guds, vad heter de här, spiritual gift, gåvorna kommer i funktion. Och så börjar jag tala ut så här. Alltså, det finns en kvinna i lokalen. Du har en cancertumör i höger bröst. Du har varit hos läkare och du har en operationstid 11:00 på tisdag. Jag kände jag stod med ryggen emot väggen. Det är bra, för då kan man inte backa längre. Men jag kände, jag går sönder i den här kampen. Jag vet inte vad jag ska, hur kunde jag säga, din dumma, hur kunde du säga så? Du, plötsligt så reser det sig en kvinna. Ja, faktiskt. Hon kommer gående ner. Och så kommer hon upp på plattformen. Och säger, jag har ett läkarappointment på tisdag. Vad säger du? Ja, så, men du vet, min bibel säger utav 2 eller 3 vittnesbörds utsagor ska var sak avgöras. Så hur vet vi att du har en tumör då? Och hon blev nästan så här, det är klart att jag säger det. Ja, men vi måste ju veta. Och jag tänkte så här, jag kan ju inte riktigt börja känna här nu, va? Det blir inte bra. Om det ska finnas någon smörjelse i mötet så får jag nog försöka lösa det här alltså. Och då fick jag tag på 2 tjejer i kören här. Kan ni komma här? Så? Och så känner de på den här kvinnan då och jämför. Och så, det är en stor tumör som ett äpple. Så. Wow. Här är traditionalisterna, här är väckelsefolket. Vad ska vi göra? Här är en predikant ifrån Sverige som aldrig har varit i Bolivia förut. Hade helt tomt i kalendern hela hösten. Då jag känner så här. Jag frågar folk. Hörrni, tror ni att Gud kan hela den här kvinnan? Och du vet, det var ju ingen som kunde säga nej. De är ju troende hela bunten. Så här, tror ni det nu att Gud kan göra detta? Ja, så har de lyft sig. Ja, vad bra om ni tror. För då, om ni tror så kan jag be, så jag. Så jag separerade mig från det. Jag kunde ju liksom, måste ju ha en bakväg att springa på. Liksom. Så om ni tror så ber jag. Och så la jag min hand på kvinnan. Bam! Föll i golvet som en fura. Bam! Ja, det var det. Nu ska vi predika. Och så predikar jag ett budskap där på kvällen. Och så i slutet av budskapet. Kören kommer igång och musik och allt. Och så ställer sig kvinnan upp. Lyfter sina händer. Tårarna kommer. Och så börjar hon ropa. Och folk börjar, de var ju lättantändla. Va? Men var till och med här som det börjar lite. Det var liksom att röra sig i mötet. Och så, nej, stopp. Så jag tog denna sidan nu då. Så jag är en del av dem. Hur vet vi detta? Ja, men jag är hela, hur vet vi det? Vi måste ju veta. Och så känner jag liksom, jag håller ju på. Tänk om det inte har hänt någonting. Och så de här kvinnorna kommer fram. De känner på hennes bröst. Lyfter sina händer och jublar. Då började det i hela lokalen, vet du. Det var som att det kom så här droppstrålar ifrån taket upp. Och i hela ett par tusen människor. Den bara ropade över hela auditoriet. Jag har blivit helad. Jag har blivit helad. Hundratals människor stod upp och bara prisade Gud. Guds kraft slog ner i det samfundet. Vet du, det var ingen splittring i det samfundet efteråt. De kom tillsammans och det samfundet har upplevt en väckelse utav helanden, utav kraft, utav nådegåvor, utav själavinnande i Jesu namn. Halleluja. Och jag är så glad att nu, vad är det, kanske 17-18 år senare, nu ska jag tillbaka dit i juli. Kan du be för mig? För det är samma det där, jag känner vilket press, vilket pris. Men du förstår, det spelar ingen roll. Här har jag predikat evangelium i snart 30 länder. Du ser de här kampanjerna. Vi sätter upp 5-6 kampanjer varje år. Blinda ser, döva hör. Lama går. Såg du den där lilla flickan där? Hon hade aldrig gått i hela sitt liv. Genom namnet Jesus så stod hon upp och började att gå. Tumörer försvinner. Guds kraft manifesteras när vi talar Guds ord. Men du vet, det är fortfarande så att många, många gånger så står man med ryggen emot väggen. Och man känner sig den där pressen, den där, det är som en ångvält som kör över dig alltså. Men Guds rike kommer inte lätt. Det är blod, svett och tårar. Det är Jesu blod, det kan vi konstatera. Men vet du vad? Det är ditt svett och dina tårar. Det var inget amen där inte. Nej. Mm. Hur många vill se mer kraft? Hur många vill se mer av Gud i sitt liv? Du, Gud sa till Moses där, vad har du i din hand? Vad hade han i sin hand? En liten träpinne. En herdestav. Någonting som han använde varje dag i sitt livs, vad heter det, i sitt arbetsliv. Någonting som han drog fårorna med. Han slog dem och han stötte undan rovdjuren. Någonting som han, ett verktyg som han, som gav han sitt levebröd. Gud fråga, vad har du i din hand? Och i vers, kapitel 4, vers 17, så säger Gud till Moses här. Du ska ta den här staven i din hand och med den ska du göra dina tecken. Tre saker som jag ska avsluta med väldigt snabbt. För att du ska kunna ta den där staven så behöver din hand vara ren. Utan helighet får vi inte se Guds härlighet. Utan helighet får vi inte se Guds härlighet. Nummer två, din hand behöver vara tom. Du behöver kunna få tag på den. Du behöver prioritera rätt. Släpp det som hindrar. Släpp det som du bär på tillsammans med Jesus. Släpp det som du, som tar din tid, som stjäl din energi. Släpp det. Nummer tre. Din hand behöver vara utsträckt. Du behöver göra någonting. Men du säger, ja, men jag sitter och väntar på Gud. Han har väntat på dig hela ditt liv. Han väntar på att du ska göra någonting. Han väntar på att du ska gå, att du ska göra, att du ska sträcka ut din hand. Sitt inte och vänta. Jag ska avsluta med detta. Markus igen, kapitel 16 där. När han hade talat så blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Vers 20 säger. Och de gick ut, predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom tecken som åtföljde det. Halleluja. Ha? Ja, men det här kan ju jag. Ja, men då gör vi som vi kan. Ha? Det här har jag ju läst 100 gånger. Ja, men då har vi ju memorerat det. Då vet ju vi vad vi ska göra. Eller hur? Herren verkade tillsammans med dem. Det är så enkelt. Jag la händerna på den här kvinnans panna. Hon föll i golvet. Guds kraft manifesterades. Herren verkade tillsammans. Han behövde någon som var så tokig att kunna tala ut det där och säga: det gäller dig som har en doctor appointment 11:00 på tisdag. Det är ingen annan, det är dig det gäller. Och det fanns en som det gällde. Tänk om det inte hade funnits någon. Nej, då hade jag känt mig tokig. Eller hur? Ja. Men han behöver såna här tokar som du och jag. Som har sålt sina liv. Som säger att mitt liv, min prestige eller min personliga integritet spelar ju ingen roll. Halleluja. För vi är en tokar för Jesus. Come on. Det är fortfarande så att den här sidan är lite mer i gasen alltså. Den här sidan är lite mer brinnande. Ska vi nu ställa oss upp tillsammans? Och så prisar vi Jesus lite. Kan vi ha lovsångarna komma fram? Dessa tecken ska följa dem som tror. Dessa tecken. Hur många troende har vi här idag? Ja. Hur många vill ha de tecknena följande dig? Lyft upp dina. Lyft upp båda händerna och så börja att prisa Jesus lite grann. Halleluja. Halleluja. Säg så här. Med dina händer uppsträckta. Säg så här. Jesus, jag kommer till dig. Här är jag. Sänd mig. Jag sträcker mig till dig. Jag tror att du har kallat mig. Jag vill gå tillsammans med dig. Till människor som är sjuka. Till människor som behöver mig. Så jag kan ge dem dig. Att jag kan lägga händerna på de sjuka. Att de ska, att blinda ska se. Att döva ska höra. Att lama ska gå. Att cancer ska försvinna. Att ditt namn ska bli förhärligat. I Jesu namn. Amen.